Välkommen tillbaka till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 21, under belägring 4. Så det här är fjärde delen i underbelägringsserien, får vi väl kalla det. Och jag har även gjort två avsnitt som heter Law of War 1 och 2. På YouTube finns en spellista som heter just underbelägring Law of War. Så kika gärna på det. Idag ska vi också prata om valet. Det börjar dra ihop sig till val. Så att vi ska se hur det blir med den saken och vi ska se hur vi tänker kring valet utifrån det vi ska prata om idag. Huruvida Sverige är under belägring eller inte. Och som vanligt så är det här spekulation. Vi vet inte om Sverige är under belägring. Men vi tittar på olika saker som är lite spännande. Och vi ska kolla här på ett Facebook-inlägg. Det var USS Arlington LPD-24. Det var ju den som låg i hamnen vid Kaknästornet, som ni minns. Och då skriver de på sin Facebook så här. Hashtag stronger together. Starkare tillsammans. Under ett nyligen planerat hamnbesök i Stockholm, Sverige, genomförde kapten Erik Kellum, befälhavare för USS Arlington LPD-24, en inspektion av det svenska kungliga gardet. Så här kan vi se Erik Kellum, general, gå och inspektera. Några ser väldigt glada ut. Andra ser, jag vet inte, är de tyngda på något sätt? En skriver här, av någon anledning så ser de svenska befälen inte lika glada ut som de amerikanska. Undra vad det är som tynger deras sinne. Här skriver en, fotografen glömde att be nummer 1 och nummer 3 på bilden att le. Hallå, de andra ler ju. Och sen den här bilden då på svenska och amerikanska flaggan. Och då var det en som gjorde en intressant iakttagelse. Så är det en som skriver då att, har ni tänkt på flaggor? Svenska flaggan borde hänga på högersidan enligt Riksarkivet. Och sen kollar den här personen upp att även inom det militära protokollet så ska den svenska flaggan vara på högersidan om man är en suverän stat. Men vem är då kapten Erik S. Kellum som kommer till Sverige och inspekterar vår militära flotta? Jo, hans landuppdrag inkluderar att tjänstgöra som ansvarig officer för Texas Maritime ROTC i Galveston, Texas. Han är en kärnvapenkvalificerad ytstridsofficer och han är Deputy Director of Global Operations Joint Staff. Han har fått mängder med medaljer här. Och som vi har pratat om i tidigare episoder så har vi det här med flaggan vid Kastellholmen. Så det är mycket det här med flaggor och protokoll som inte följs och det är kan såklart vara omständigheter och eller så är det inte det. Vi tittar objektivt, vi vet inte. Och sen är ju då frågan om man håller ett val, om man får hålla ett val om man är under belägring. Det var någon som skickade till mig här från MSBs sida vad som gäller vid ockupation. Vid ockupation, val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar, kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige får inte hållas på ockuperat område. Svenska myndigheter ska verka för försvaret, skydd av civilbefolkningen och andra svenska intressen. Ingen svensk myndighet får ta beslut som innebär hjälp eller stöd till ockupationsmakten. Sen skriver Urban så här. Balt News 2022-08-22. Fyra fartyg från den amerikanska flottan anlöpte de baltiska hamnarna i helgen. Landstigningsfartyget USS Kearsarge, San Antonio-klass landstigningsfartyg USS Arlington och Whidbey Island-klass landstigningsfartyg USS Gunston Hall anlöpte till hamnen i Riga. Den 19 augusti skrev Leonard Johnson, krigsekonomi. Du menar att Sverige är under belägring. Den 6 augusti i SvD skrev Peter Wemblad, skyll inte på Putin och krig. Kollapsen för det svenska elsystemet är helt självförvållat. Finansminister Mikael Damberg presenterar idag Finansdepartementets prognos för den ekonomiska utvecklingen. Då säger Damberg: "Det där gör mig lite irriterad och upprörd, därför att vi måste hantera den här krigsekonomin tillsammans. Och det är inte läge att passa på att smyghöja priserna", säger han, enligt Expressen. Så det här gör ju Damberg lite irriterad då, den här krigsekonomin. Han riktar bland annat sin kritik mot drivmedelskedjorna. Sedan utvärderingen visat att en fjärdedel av sänkningen av bensin- och dieselskatten den 1 maj hamnade i drivmedelsbolagens fickor istället för att gå till lägre priser för konsumenterna. Som en summering av Underbelägringen 3, min förra film, så skriver Thomas Hellström så här: "Failed state. Sverige är under belägring på grund av utbredd korruption, brott mot mänskliga rättigheter och folkmord. Den som inte fattar vad som pågår, trots allt som läggs fram, måste vara helt bakom flötet. Ericsson, Telia, ABB, Investor, Lundin Oil, Bofors. Herregud, svenska företag med egna vinstintressen har använt svensk militär och svenska politiker som sändebud där det pågår folkmord och brott mot mänskliga rättigheter, då dessa företag själva ligger bakom konflikterna. Du som tror att Sverige är ett fritt land med demokrati och fria val samt journalister som sysslar med grävande journalistik. Det är dags att du vaknar och börjar tänka själv och lägga pusslet. Varför har Sverige fått besök av krigsfartyg? Varför följs inte protokoll som följts i flera hundra år? Ja, men Sverige är ju ett neutralt land. Bullshit. Neutrala för att obehindrat agera på båda sidor av en konflikt, båda sidor av ett krig. Tror du på allvar på ett demokratiskt val? I ett land där våra lagar inte ens gäller längre." Så om man tittar på det här rent krasst, så måste jag säga att om det finns någon rättvisa i världen, så är Sverige under belägring. För det som Sverige har gjort mot andra länder, brott mot mänskligheten, folkmord, anstiftan till världskrig, fått människor på flykt. Det var en som gjorde ett meme här om invandringen som jag tänkte läsa upp. Det här får vi gärna hjälpas åt att sprida. "Det svenska folket är världens mest skuldsatta befolkning och har nu gått så långt att människor inte kan skuldsätta sig mer. En tillfällig lösning på problemet har därför varit att skapa stora flyktingströmmar till Sverige och Europa för att på ett politiskt trovärdigt sätt kunna få ut pengar i realekonomin. Flyktingar har försetts med bidrag som förhindrar att banksystemet kollapsar. Räntekostnaderna som ackumulerats är helt enkelt för stora för att kunna täcka för gamla skulder. Statsskulden tickar dessutom på med 5 miljarder i veckan. Kanske är det dags att adressera de privatägda bankerna som ligger bakom invandringen, istället för att täcka för symptomen eller tro att om jag bara röstar på det ena eller det andra partiet så kommer politikerna att fixa problemet till nästa val." Och jag har ju fått frågan vad jag tycker om de här nya politiska partierna. Och det är ju så att vi har ju aldrig haft en demokrati. Vi ingår ju i ett globalt ekosystem. Så Sverige är inte en isolerad ö. Vår ekonomi är inte separerad från övriga världen. Utan det här är ett globalt ekosystem. Där Sverige är en del av det. Och det finns ju ingenting att besluta om. För om pengarna, vårt betalningsmedel, är privat, om kraftförsörjningen, om allting som är samhällsbärande, elen, det vinstmaximeras, det ser vi ju nu. Det här med energipriserna, det är ju till för att vi ska förstå och vakna. Och jag vet inte vad som kommer krävas. Är det 100 kronor kilowattimmen kanske? Innan man tycker att nej, men nu är väl kanske de här privata vinstmaximerande företagen lite för giriga. Jag vet inte var gränsen går. Det känns som att man knyter fortfarande näven i fickan. Men hela den här karusellen, den exponeras ju nu. Nu ska vi förstå vad det här är. Hur kan det komma sig att man, som Damberg säger, smyghöjer priserna på drivmedel, bensin, diesel, mat, el? Putinsmockan, ni vet, 100 000 kronor per månad i elräkning. Är det då vi vaknar? Hur många svenskar har råd med det? Alltså det är dags att förstå vad det här är nu. Så det här är ju ett ekosystem. Och oavsett vad man röstar på så är ju de en del av systemet. Och vad finns ens kvar att rösta på när allting samhällsbärande är vinstmaximerande? Är det att Sida ska granskas? Vad är det vi ska besluta om? Om du tar bort pengarna, telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen, allting samhällsbärande. Och sen är det vissa som skriver till mig, ja men om vi inte röstar då tillfaller det ju något parti. Ja men röstar vi så kan ju det manipuleras. Men precis som vi ser den här generalen som är här och inspekterar den svenska flottan, så kan man säga att vi är rätt inspekterade. Och man kan också säga att telekominfrastrukturen i Sverige kontrolleras av det amerikanska justitiedepartementet. Och som vi har pratat om, går det verkligen att särskilja de här företagsintressena från den svenska staten? Eller finns det en möjlighet att det inte bara var Ericsson som man tog kontroll över 2019, utan även den svenska staten? Vi har ju en väldigt ökad militär aktivitet här. Den 10 augusti skrev Aftonbladet att polisen övar i centrala Stockholm, helikoptrar på låg höjd. Under onsdagen kommer polisen tillsammans med Försvarsmakten och Nationella operativa avdelningen NOA genomföra en övning i centrala Stockholm. Under övningen kommer helikoptrar stundtals befinna sig på låg höjd, skriver polisen på sin hemsida. Skriver David så här, det här har alltså ingenting med amfibiestridsfartyget USS Arlington att göra. Så om vi tänker då att okej, svensk lag gäller, men är man ockuperad så hålls inga val. Och det är ju intressant. Och snart får vi ju svaret. Det här är ju jättespännande. Och sen har jag fått väldigt mycket frågor om det här med common law, natural law och allt vad det heter. Och det är ju så här att vi är ju en del i ett system. Och man kan ju givetvis gå ur det systemet. Men då kan man ju inte äga någonting. Man kan inte ha ett bankkonto. Man kan inte förvänta sig att någon ska handla av en. Och du kan själv inte handla av någon annan. Vi har ju våra personnummer. Vi har en giltig ID-handling som möjliggör att vi kan ha ett bankkonto, att vi kan köpa ett hus, att vi kan få vår lön, att vi kan ha pengar så vi kan köpa mat och så vidare. Det är som ett slutet ekosystem. Och om du går ur det ekosystemet, då kan du inte ha ett hus. Du kan ju inte hyra, för du måste ju betala det på något sätt. Ja, om du inte lånar det huset då, men då måste ju den som du lånar av vara i det här systemet. Så att om du ska hoppa ur det här systemet helt, så kan du inte vara beroende av någon annan. Du kan inte vara beroende av att ha telefon, internet, el, vatten, någonstans att bo och så vidare. Så att i det här systemet idag så är det, går inte att hoppa ur systemet. Nu säger inte jag att de som vill det kan ju givetvis göra det. Det är bara att hoppa ur systemet. Men det bygger ju på att man inte behöver någonting från någon annan. Du behöver inte köpa drivmedel, du behöver inte el, du behöver inte bo någonstans. Du behöver inte ha pengar. Du har inga behov överhuvudtaget av någon annan. Då går det. Man får ju inte uppehålla sig hur länge som helst på en plats, till exempel. Allemansrätten godkänner inte att du bor där permanent, så att säga. Utan då får du hoppa runt. Och det ser vi ju, det finns ju folkslag som hoppar runt och gör så. De blir ju, till slut så blir de ju bortschasade, så att säga. De får inte uppehålla sig för länge på en plats. Så det här systemet möjliggör inte alls det. Är det så att någon har räddat sig ur Matrix, så är det bara att säga grattis. Då behöver du ingenting från någon annan. Men på något vis så är det ju lite egennyttigt ändå. För då, om jag bara tänker på att jag ska rädda mig själv. Jag hoppar ur Matrix för jag har inga lån. Jag behöver ingenting från någon annan. Så jag hoppar ur Matrix. Då är jag ju inte en del av samhället. Då vill jag ju inte ha något samhälle. Så om jag då hoppar ur det här systemet. Jag räddar mig själv. Jag räddar mina pengar. Jag är inte beroende av någon. Då har jag tänkt på mig själv. Men då har vi inget samhälle. Då har vi inget samhälle. Då är det lite som det här att jag är ensam kvar med alla jordens tillgångar. Jag har räddat mig själv, men vi har inget samhälle. De allra flesta av oss kan inte göra det. De allra flesta av oss har lån, hus, beroende av en inkomst. Vi behöver pengar för att kunna handla mat. Vi behöver vård ibland. Vi behöver åka på gemensamma vägar. Vi behöver vägar, vi behöver infrastruktur. Vi vill kunna resa. Så de allra flesta av oss kan inte bara hoppa ur Matrix. Och det jag tog upp i tidigare episod, det var ju inte att man hoppade ur Matrix och in i ett ingenmansland. Utan det var ju att man tittar på de exekutivordrar och det som Trump har gjort. Och se om vi kan claima det redan nu. Och se vad är det egentligen som redan är klart. Men då bygger det på att vi är en del av det nya systemet. QFS. Det som vi kommer få. Att vi liksom får en försmak av det. Att vi claimar det redan nu. Det betyder inte att vi hoppar ur och hamnar i ett ingenmansland så att säga. Det är inte det som det här bygger på som jag har pratat om. Och det är klart att om man bara ser till sig själv. Hur ska jag rädda mina pengar? Ja, men betyder det någonting egentligen om allt annat faller? Om allt annat faller, alla andra går i konkurs. Det finns inga varor att köpa. Allt förfaller, vägar, infrastruktur. Spelar det någon roll om du har sparat dina pengar? Eller räddat dina pengar? Eller räddat dig själv ur det här systemet? Alltså det blir så kortsiktigt och det blir väldigt orealistiskt tycker jag. Och jag förstår att många av er är väldigt pålästa, ni har läst på om det här. Men det blir ju ändå så att ni går ur det här systemet in i ett ingenmansland. Det är det som händer. Och då kan ju inte ni vara beroende av någon annan. Det är lite som de här som tänker att de ska starta en egen republik eller leva som Amish-folket. Ja, men vad är sannolikheten att det fungerar idag? Amish-folket har gjort det i flera hundra år. De har kunskapen om hur man odlar och allting. Och de har fått land. De får utav staten. De får ha sin mark. Det är en helt annan sak i USA. De har en konstitution. De har levt så under väldigt, väldigt lång tid. Men om vi skulle säga, okej, nu ska vi ha en bit mark här av kommunen. Men varför skulle vi få det? Och ja, men det blir ju väldigt krångligt också om alla ska sätta sig in i alla de här reglerna, ansöka om det. På vilket sätt hjälper det skuldmättnad och det problemen med det systemet vi har? På vilket sätt bidrar det till att skapa ett nytt system? Så alla de som tycker att det är en god idé att rösta också. Då förutsätter jag att de har ett nytt finansiellt system. På plats. Som fungerar globalt. För även om vi ser en antiglobalisering. Så är det ju ändå så här att det kommer ju behövas handelsavtal. Vi behöver importera saker. Och vi behöver exportera saker. Så handeln måste möjliggöras globalt. Men det kommer inte vara på bekostnad av de mindre lokala företagen så som det är idag. Där de stora jättarna som egentligen ägs av samma företag. Som konkurrerar ut och eliminerar alla små företag. Alla lokala företag. De har inte råd. Och som det är nu med den här elpriset och det, så det är ju många som de har inte ens råd att bedriva sin verksamhet. De lägger ner en efter en. Så vi måste tänka ett steg längre. Antingen så vill vi ha ett samhälle och då måste vi samarbeta. Och då måste vi ha ett nytt system på plats. Vi måste tänka annorlunda. Det hjälper inte bara att byta ut systemet. Vi måste förändras som människor. Vi kan inte ha ett samhälle som bygger på konkurrens, att vi eliminerar ut varandra. Och det spelar egentligen ingen roll hur insatt man är i det här med common law och allt det här. Vi har ett system och det faller nu och vi får ett nytt system. Och de allra flesta utav oss behöver vara en del av ett system. För vi behöver pengar. Vi vill kunna resa, vi vill kunna åka på gemensamma vägar, vi vill kunna använda sjukvård, skola. Vi vill kunna ha ett samhälle som inte bara gynnar ett fåtal på toppen, utan som gynnar oss allihopa. Det är det vi vill ha. Så jag gör ju det här för att upplysa och vara med och skapa en upplyst och medveten befolkning. Och innan vi har förstått det här systemet, hur det här systemet är uppbyggt, hur det fungerar, då är det inte läge att trycka på någon knapp. För så mycket som man har mörkat för oss, och då pratar jag inte bara om Estonia och Palmemordet, utan allting med det finansiella systemet, hela bedrägeriet mot folket. Fram till det kommer fram i ljuset och vi vet hur det här har fungerat och vi vet vidden av den korruption och brott mot mänskligheten som de här entiteterna har bedrivit, så är det inte läge för oss att ha ett val eller trycka på en knapp. För vi har för lite information. Vi kan tycka att oj, vad vi vet mycket mer idag. Och det gör vi givetvis. Vi vet mycket mer idag än vad vi gjorde för 5 år sedan. Absolut. Men jag tror att när det här folkbildningsprojektet har gått färdigt så kommer vi inse att vi hade en väldigt begränsad information. Så när jag spelar in den här videon idag så har jag en begränsad mängd information. Och när det här folkbildningsprojektet, när det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet har gått färdigt, då kommer jag ha så mycket mer information. Och då kommer jag troligtvis tänka tillbaka och tänka, det var ju himla tur att jag inte röstade då, när jag hade så begränsad information. Och det är ju så, vi måste ju hjälpa varandra att se alla aspekter, hjälpa varandra att tänka, hjälpa varandra att förstå. Och många vill bara att det här ska ta slut, att det här ska bli färdigt, och det vill vi allihopa. Men det är ju så att område efter område måste exponeras. Så om vi tittar de sista åren så har ju det har ju verkligen gått i ett. Nya områden som exponeras och vi förstår mer och mer. Jag förstår mycket mer nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Och när det här har gått färdigt, säg om ett år till, så vet jag väsentligt mycket mer än vad jag visste idag. Så vi måste börja där, vi måste börja med att lära oss vår historia, lära oss det här systemet, förstå bedrägeriet. Och sen kommer ett nytt system. Och då har vi förhoppningsvis förändrats en hel del som människor. Då förstår vi mycket mer och vi har inte ett samhälle som bygger på att vi konkurrerar ut varandra, eliminerar varandra. Och vi tänker inte bara på oss själva heller, att bara jag har det bra, hur ska jag rädda mina pengar? Och jag säger inte det här för att raljera över någon som ställer en fråga till mig vad man ska göra med sina pengar. Det är inte det här handlar om. Jag förstår att man är orolig och jag förstår att man vill veta det. Men det spelar ju väldigt liten roll om allt annat faller. Då finns ju ingenting att köpa, då blir ju inte dina pengar ändå värt någonting. Så det är mycket att ta in och det är mycket att tänka på. Men så som jag ser det så är det inte en lösning att rösta i ett riggat system. Absolut inte. Och absolut inte på 9/11. Alltså vem har ens valt det datumet? Så osmakligt. Du har sorgedag i USA. Och så ska vi rösta då. Och vi får ju svaret väldigt snabbt. Är vi under ockupation så blir det inget val. Så enkelt är det. Så att vi får se. Det är spännande. Sen blir det på något vis en konflikt i mig eller en kontrast. Om vi tänker då att det är väldigt många som far illa i det här systemet, som mår väldigt dåligt just nu, som är på marginalen, som har det tufft ekonomiskt, så blir det lite raljant, eller vad ska jag säga, om du sitter och pratar lagtexter och att jag har gått ur Matrix för jag behöver ingenting från någon annan. Nej, men grattis då. Men de flesta utav oss andra vill ha ett samhälle. Och vi har ingen möjlighet. Vi har behov av att kunna ha en försörjning. Vi vill bo i vårt hus. Vi vill kunna hyra en lägenhet. Vi vill kunna ha ett bankkonto. Och vi vill vara en del av ett samhälle där vi hjälps åt. Och där vi faktiskt tar tillvara på gammal kunskap. Jag tror att det är dags att vi börjar prata med de äldre. Låter dem berätta för oss hur man odlar all den här kunskapen som sitter i erfarenheter som går generationer tillbaka. Sätta oss ner och prata med de äldre generationerna. Hur gjorde man då? För det här har vi nästan lite sett ner på, att nu är allting så digitalt. Och vi kan se ner på det. Men en dag så kanske det kommer väl till pass. Då kanske man behöver veta hur man gör upp en eld eller hur man odlar eller vad det nu är. Hur man överlever. Vi har glömt det också. Vi vet inte ens hur man överlever. Och det här är ju någonting som man har vetat i generation efter generation. Jag har faktiskt gått och letat upp gamla böcker på antikvariat. Gammal kunskap om trädgård, växter, odla. Allt jag har kommit åt egentligen. Matlagning, hur lagar man mat för? När man var frisk och stark och smal. Men sen hände ju någonting. Sen kom ju allt det här med halvfabrikat och massa konserveringsmedel och allt vad vi stoppar i oss. För att hållbarheten ska vara evig i stort sett. Men vi behöver inte det. Vi ska inte ha massa konstgödsel. Vi ska inte ha massa genmanipulerat skit. Tillbaka till det naturliga. Ja, då får man handla det lokalt då. Då får man handla det lokalt och så får man ha lite lägre hållbarhet och så får man betala lite mer. Det får bli så helt enkelt. Jag tänkte jag får avsluta med lite Wallenberg-nyheter. Mattias Andersson gjorde faktiskt en video om Wallenberg utifrån den här artikeln i DI den 12 maj 2022. Wallenberg bjöd in Sveriges elit till maktens finrum. Familjen Wallenberg bjöd 500 personer, stora delar av Sveriges maktelit, till Grand Hotel för vårmingel på torsdagen. Det är viktigt att kunna träffas och prata över gränserna, särskilt i dessa tider, säger värden Håkan Buske, vd på stiftelsebolaget FAM till DI. Och här står det att kön ringlar sig lång utanför ingången till Vinterträdgården på baksidan av Grand Hotel i Stockholm. Där Wallenbergsfären bjöd in runt 500 personer till makthavarmingel på onsdagskvällen. Makthavarna köade för Wallenbergs powermingel på onsdagskvällen. Och här har vi då Caroline Faberger, nyligen vd för ICA Försäkring. Till vänster har vi då Tjocka Årman, sparekonom på SPP. Och jag har undrat lite varför hon har fått intervjua alla partiledare. Det verkar ju inte vara många visningar på det där, men hon har fått träffa dem allihopa faktiskt i en buss. Och det där har slagit mig. Och sen har hon fått väldigt mycket mediatid och varit med i nyheterna titt som tätt för att prata om inflation och allt vad det är.
Det är fråga som fortsatt har funnits kvar. Vi har fört en expansiv penningpolitik och efter pandemin så har faktiskt efterfrågan fortsatt varit stor. Det i kombination egentligen med att vi har haft utbudsstörningar och som man har haft brist på komponentdelar och så vidare har bidragit till det vi pratar om, alltså den här prisutvecklingen.
Och greedflation talas det mycket om i USA, men vilken risken bedömer du att det här också sprider sig till svenska företag här i Sverige?
Det finns säkerligen redan hos oss här i Sverige också. Greedflation handlar ju om att företagen inte bara tar ut de här extra kostnaderna och produktionskostnaderna de har fått, utan ytterligare addera till en nivå och prisökning som egentligen spelar över på konsumenten. Tittar man på effekten av det över tid så finns det den diskussion som pågår bland annat i USA handlar just om hur mycket bidrar det här till inflationssiffrorna, de höga inflationssiffrorna vi har. Men vi får inte glömma av att det handlar till stor del fortfarande om efterfrågan och utbud. Och har man inte kunnat tillgodose den här efterfrågan så får vi de här prisutvecklingen som vi ser. Men det är klart att det finns en risk när vi ser det här greedflation, alltså att man adderar till ytterligare utöver de ökade produktionskostnaderna.
Varför gör företagen så här?
Men det handlar om vinster. När vi pratar placeringar och investeringar så brukar vi säga att i marknadsläget vi har nu så ska man blicka mot företag som kan föra över sina ökade kostnader på konsumenterna. Det är där vinsterna finns. Det handlar ju väldigt mycket om vinstmarginaler och egentligen maxa sina aktiespararnas pengar egentligen.
Är det inte, alltså så här som lekman, är det inte lite kortsiktigt tänk från företagen att skruva upp priserna så här?
Ja, det är ju absolut det. Och som sagt, det finns en risk att man på något sätt sätter fäste och breddar inflationen i det agerandet.
Så jag undrar lite var hon kom ifrån. Men går man då på Wallenbergs elitmingel så får man räkmacka sen. Både att träffa politikerna och intervjua dem och givetvis stå i rutan. Och sen apropå stat och kapital. SCB köper över Fipo-chefen Niklas Lund. Finanspolisens chef Niklas Lund lämnar sin tjänst för ett toppjobb inom SCB. Tillsammans med Nordeas analys- och utredningschef Ravi Shankar Sharma ska han bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SCB. Jag har begränsat min tillgång till polisens system, säger Niklas Lund, och försäkrar att han inte kommer läcka uppgifter om konkurrenterna. Och Niklas Lund har ju säkert ingenting att bidra med när han kommer till SCB. Ingen know-how överhuvudtaget från finanspolisen. Ingenting som kan användas för att undvika FI och finanspolisen. Så nu då bara dagar innan valet. Spänningen är olidlig. Så får vi se om det blir något val eller om vi är ockuperade. Spännande tycker jag. Och jag måste säga, jag tycker fortfarande att det är lite lamt. Jag tycker inte riktigt det är samma pådrag som det brukar vara vid ett val. Eller är det bara jag som upplever det så? De här nya partierna, de gör ju vad de kan så att säga. Men alltså, om man säger de vanliga traditionella partierna, jag tycker att det är väldigt lugnt alltså. Det är precis som att det är någonting annat i görningen. Vi ska avsluta med en film här. Ha det gott allihopa. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni delar den här informationen. Och ta hand om varandra där ute.
So Joe, are you trying to, I never heard this part. Are you saying, I was watching those Hong Kong riots, Hong Kong riots, Hong Kong riots. But you're saying, was that part of the reason that COVID appeared?
I believe so. They could not stop them. They could not. I wrote about it every week. Again, I'm on Hong Kong TV. The people would not stop it. It stopped like that. Oh, and by the way, one of our top trends of 2021, because we do them in December before this happened in 2020, was New World Disorder. There were protests going on in South Africa, Lebanon, France, Algeria, Colombia, Chile, Bolivia, Peru, India. All over the world, poverty, lack of basic living standards, violence, government corruption, and crime. They couldn't stop these every week. People, boom, COVID comes, no more protests, it's over. It's
so
over.
So your suspicion is it's related to keeping civil unrest down?
No, it's to keep the maniacs in charge that are robbing the people of their rights in charge. And they suck up and bow down to the people that pay them off, that morons and imbeciles call campaign contributions. The United States and New Zealand are the only two countries that allow drug ads on TV. New Zealand has, the death rate is next to nothing. and now they're locking it down. They work for the drug dealers. Again, people call it big pharma. Look at how the FDA just allegedly approved the virus drug, right? Who was the head of the FDA under the Trump administration? Oh, by a guy by the name of Scott Gottlieb. Hey, where's Scotty now? Oh, he's on the board of directors of Pfizer. What am I, 6 years old? Who the hell are you talking to? You got the guy that's running the FDA on the board of directors of Pfizer? Grow up. It's not a revolving door. It's one big club, as George Carlin said, and you ain't in it.
Suck.